P1, Sveriges Radio.
Det är fredag. Varmt välkommen till Studio 1.
Magdalena Andersson öppnar återigen dörren mot Ebba Busch. Vilken regering får man om man röstar på S?
Och 5 år har gått sedan talibanerna tog makten i Afghanistan. Hör journalisten och den prisade människorättsaktivisten Najwa Alimi.
Knäroten har skapat debatt i skogsbruket. Landsbygdsminister Peter Kullgren och Rebecca Le Moine från Miljöpartiet möts i studiet.
Och en vattenstämpel ska markera AI-texter för framtida bruk. Men hur mycket kan man lita på den här metoden?
Och i vår nästa timme, Fantomen fyller 90 år och det firas med ett jubileumsnummer.
I studion, Sharon Joma och Susanne Westergren.
Med andra ord, om Ebba Busch vill kroka arm med mig kring statens ansvar för att finansiera sjukvården, ja, då står min dörr öppen.
Ja, så där sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson i morse på en pressträff om vallöftet mer pengar till välfärden.
Och strax därefter kom Ebba Busch med egna krav på Socialdemokraterna. Om ni vill ha breda överenskommelser så kan vi ju börja med underhållet av Sveriges vägar. Hallå Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator.
Hejsan.
Det här med att de ska kroka arm, Magdalena Andersson säger det till Ebba Busch. Vad menar hon där egentligen?
Ja, alltså, de här båda har ju flörtat med varandra ett bra tag nu. Jag uppfattar inte det som allvarligt menat, utan som ett spel som båda har nytta av. Det här är ett slags pardans som är till för uppvisning framförallt.
Hur då uppvisning? Vad vinner man på att kroka arm och flörta?
Ja, båda vinner på så sätt att de framstår som samarbetspolitiker, vilket väljarna gillar. De får också väldigt mycket uppmärksamhet av journalisterna. Magdalena Andersson får en ökad trovärdighet för något som hon brukar säga, nämligen att hon kan samarbeta med alla. Hon kan ju inte svara på hur hon har tänkt sig att hennes regering ska se ut efter valet och säger istället att hon vill samarbeta med alla. Och flörter med Ebba Busch hjälper henne med den argumentationen. Samtidigt försvagar den här flörten bilden av ett sammansvetsat Tidögäng, och det är också bra för Magdalena Andersson. Och Ebba Busch och Kristdemokraterna har sin sida då? Ja, de hoppas locka mittenväljare i valet. Ebba Busch har sagt att det är Kristdemokraterna som måste dra väljare från andra sidan blockgränsen. Inget annat parti i Tidösamarbetet kan göra det. Sen visar också Ebba Busch Moderaterna på det här sättet att hon inte bara är deras svans. Hon vill stärka sin förhandlingsposition gentemot dem. Under den här mandatperioden så har det funnits en irritation mellan Moderaterna och Kristdemokraterna, där Ebba Busch har sagt att hon vägrar bli tagen för given.
Ja, Ebba Busch hon svarade och föreslog istället att kroka arm om en helt annan fråga, nämligen infrastrukturen. Är det också bara ett spel?
Ja, särskilt som hon säger att detta bara gäller om Socialdemokraterna ändrar sin politik. Så att jag tror att det är samma motiv där. Det fungerar ju bevisligen också väldigt bra. Visst, det kan man tänka sig uppgörelser i enskilda frågor efter valet. Särskilt sådana där det brukar kunna delta partier från olika sidor av blockgränsen. Till exempel kärnkraft, självklart försvar, möjligen infrastruktur. Men jag tror varken på ett organiserat samarbete, till exempel ett budgetsamarbete, eller att man skulle regera ihop.
Nej, alltså så, det är ju två partiledare som står långt ifrån varandra ideologiskt. Är det du säger, att ett samarbete är inte realistiskt?
Precis. Man ska komma ihåg att Kristdemokraterna har gått klart höger ut under Ebba Busch, och att de här två partierna idag står långt från varandra. Om Kristdemokraterna skulle byta sida på riktigt, då tror jag att de skulle drabbas av en kraftig svekdebatt. Värre än den som drabbade Liberalerna efter samarbetet med Stefan Löfven. Jag har förstått på Kristdemokraterna att de egentligen ser det här på ett annat sätt. Det finns ett undantag där de kan tänka sig att samverka, och det är om Sverige verkligen skulle hamna i en mycket allvarlig kris eller ett farligt läge. Och det ser oklart ut hur Sverige ska styras, men inte annars.
Ja, men du pratar om en pardans som egentligen inte verkar så, en relation som inte verkar så seriös. Men går väljarna på det här sättet att liksom leka med orden och låtsas att man vill regera eller inte regera ihop?
Det fungerar ju väldigt bra på medierna i alla fall, och om man tittar på vad väljarna skulle tycka om detta så kan man ju se att socialdemokratiska väljare tycker illa om kristdemokraterna och kristdemokratiska väljare tycker illa om socialdemokraterna. Och när man frågar folk hur deras önskeregering skulle se ut, det finns sådana mätningar från Göteborgs universitet till exempel, då är det färre än 1% som nämner en regering där både socialdemokraterna och kristdemokraterna ingår. Tvärtom är det här två partier som är ganska tydliga fiender. Så att det är en del av orsaken till att jag tolkar det här mer som att det finns andra motiv när de här två partierna vill visa upp en flört emellan dem.
Mm. Hur bekymmersamt är det för Magdalena Andersson och Socialdemokraterna och deras väljare att man inte riktigt vet, som vi sa tidigare, om det blir rödgrönt eller rödgrönt blått eventuellt?
Ja, det är ju en klar nackdel, och desto bättre då om även Tidö-samarbetet framstår som lite svajigare, vilket den här flörten möjligen visar väljarna då. Det är ju som så då att det mest realistiskt för Socialdemokraterna är att samarbeta med Miljöpartiet plus Vänsterpartiet och eller Centern. Men Vänsterpartiet och Centern går ju inte ihop. Det är därför Magdalena Andersson inte kan svara på de här frågorna.
Mm. Med en månad kvar till valet lär vi väl få återkomma till vem som dansar med vem här i framtiden. Tack Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator.
Imorgon lördag är det 5 år sedan talibanerna tog över makten i Afghanistan och livet förändrades för många.
Ja, och en av dem som flydde hit till Sverige var journalisten och den prisade människorättsaktivisten Najwa Alimi.
Det är Sarufi. Talibaste.
Ja, det vi hör här i bakgrunden, det är din röst, Najwa Alimi. Du har kommit hit till studion. Du sitter i den här filmen gömd i en lägenhet och förbereder dig för att lämna Afghanistan då talibanerna just kommit till makten. Välkommen hit till Studio 1.
Tusen tack. Ja, imorgon är det 5 år senast taliban tog makten i Afghanistan.
Vad tänker du när du hör dig själv här? Vad minns du av den här dagen?
Jag minns den dagen väldigt tydligt. Det känns fortfarande som om det var igår för mig. Den dagen jag var på kontoret och jag hade precis gjort en liveställning och sen började göra ett reportage.
Ja, du jobbade som tv-journalist där på en station med kvinnor för kvinnor. Så du skulle ha en livesändning där.
Ja, om situationen. Då min pappa ringde mig och sa kom hem, talibanerna här i Kabul. Och i samtidigt min kollega sa jo, taliban är i Kabul. Vi måste lämna kontoret snart. Och jag bara, det är svårt att prata om. Jag bara springer hem och på väg jag såg att människor reda, särskilt kvinnor. Och det var som en Hollywoodfilm.
Som en Hollywoodfilm där det var massa rädda människor, särskilt kvinnor. Hur var din situation i Afghanistan innan talibanerna tog makten?
Afghanistan var och här ett konservativ och en religiöst samhälle. Och jag säger det från min egna erfarenhet som en kvinna från Afghanistan. Och jag kämpat mot samhället, familjen och också religionen för att ha min frihet eller få min egna rättigheter. Men skillnaden var
regeringen
var inte emot kvinnor. Och Det finns möjligheter för kvinnor att utvecklas och jobba och studera. Men skillnad med talibanerna här är taliban är just nu en särskild ideologi mot kvinnor. Och det är olika. Förut var också finns mycket problem för kvinnor. Men det här inte på samma sätt som taliban gör just nu.
Mm. Och då satt du där på din redaktion och din pappa ringde och du tänkte, vad gör jag nu? Vad får genom ditt huvud?
Jag var chockad och jag tänkte, vad? Och jag bara lämnade min saker i kontoret och bara springer hem. Mm.
Mm. När förstod du att du var tvungen att faktiskt lämna landet?
Ja, det var jättetomt att lämna landet. Det känns som man måste lämna allt bakom. Och det känns som man lämnar allt som man kämpar mycket för att bygga upp. Och det var jättekatastrof.
Mm. Mm. Du kom ju hit till Sverige. Hur var den resan att göra?
Ja, det var resan är inte lätt. Och vi kom hit till Sverige med jag kom till Sverige med familj. Och där dag faktiskt det känns svårt att prata om det för mig just nu. Men jag hade aldrig planerat att lämna Afghanistan så här. Jag visste att situationen blev sämre, men jag tror aldrig att Kabul skulle falla så snabbt. Nästa dag när jag vaknade, när taliban tog makten och när jag känner att man kan inte gå åt. Jag känner mig att jag bor i ett fängelse och man måste lämna landet. Och jag kom till Sverige med min familj.
Mm. Mm. Du har ju kontakt med vänner och Afghanistan nästan varje dag, berättade du för mig. Vad berättar de som bor i Afghanistan idag? Hur har det blivit för kvinnor och barn?
Ja, som du sagt, jag har kontakt fortfarande med vänner och det finns mycket vän kvar i Afghanistan. Och jag vet inte riktigt var jag ska börja eller vad jag ska säga. Men Afghanistan blivit som ett fängelse för människor, särskilt för kvinnor. Som ni vet, kvinnor får inte fortsätta universitet eller flickor får inte gå på skolan och också de får inte gå åt hem, träna och på parken, resa, allt. Det känns som de tar bort från samhället.
Ta bort kvinnor
i samhället. Och jag har kontakt med vän och jag pratade med dem och de sa att de känner sig att de bor i ett fängelse. Afghanistan har fängelse. Till exempel 2 dagar senare min vän skickat ett meddelande för mig och sa att jag är glad att du är inte i Afghanistan just nu. Och det betyder att hon känner sig så svårt och hårt därtid och skriver så här till mig.
Mm.
Och så att till exempel talibanerna infört med 100 regler som begränsar kvinnor eller flickor i Afghanistan.
Till exempel
man kan slå sin fru hemma. Till exempel, kvinnor kan inte skratta hög i gatan. Och det är faktiskt katastrof. Det stora problemet är just nu i Afghanistan, det finns ingen independent media. Det
finns ingen fri media i Afghanistan.
Ja, och faktiskt, vi vet inte vad händer speciellt i Afghanistan eller vad händer just nu. Mm. Och det är jättesvårt.
Du har ju fortsatt jobba för mänskliga rättigheter och för kvinnornas sak i Afghanistan också sen du har kommit hit till Sverige. Hur är ditt liv nu?
Ja, jag fortsätter jobba som journalist. Jag har arbetat och jag har också rapporterat om Afghanistan-ämne eller Sverige-ämne och fortsätter också skriva i Sveriges media om Afghanistans situation eller relation mellan Sverige och Afghanistan. Mm. I samtidigt jag också organiserat som conference för Afghanistans situation i Sverige. Och i samtidigt jag fortsätter att bygga upp med sitt egna liv här i Sverige igen. Och det har jättesvårt att börja igen. Och,
att börja om på ett annat språk också som journalist. Du har ju fått pris av den svenska regeringen, internationellt pris för mänskliga rättigheter 2019. Vad tänker du behövs? Vad tänker du behövs för att förbättra situationen i Afghanistan?
I would like to answer this one in English, if it's possible. First, I think the international community should continue talking about Afghanistan women and at the same time keep pressure the Taliban and the Taliban. Second, the continuous support education for women and girls in Afghanistan.
Du tycker att omvärlden ska fortsätta att prata om kvinnorna i Afghanistan. Absolut. Men också trycka på talibanerna så man gör en förändring.
Ja. Absolut. Också jag tänker att the continuous support education for women and girls in Afghanistan. Including a scholarship or online educations.
Försöka ut, liksom, hjälpa till så att det blir mer utbildning för kvinnor och barn. Kanske online-utbildning då. Det här är några saker som du, Najwa Alimi, tycker att vi ska försöka göra för och omvärlden göra för Afghanistan.
Absolut. And one more thing that I'm thinking it's important is governments should not normalize the Taliban or the situation in Afghanistan after 5 years.
Efter 5 år så ska inte regeringar normalisera talibanerna.
Absolut.
Tycker du att vi gör tillräckligt mycket?
Absolut.
Du tycker inte att vi gör tillräckligt mycket, skaka på huvudet här. Mm. Hur tänker du på din egen framtid?
Min egna framtid, jag skulle fortsätta jobba som journalist, också bygga mitt egna liv här i Sverige, börja från början. Också fortsätta att kämpa mer för min egna frihet och också för andra kvinnor i Sverige eller i andra länder som Afghanistan.
Tack så mycket, Najwa Alimi, journalist och människorättsaktivist som lämnade Afghanistan för snart 5 år sedan då talibanerna kom till makten. Och vi ska säga att imorgon hör du mer i P1 morgon lördag där bland annat Jan Egeland berättar om flyktingsituationen och afghanerna. Tack!
Du lyssnar till Studio 1. I kontrollrummet har vi som producent Louise Haag, programkoordinator Anna Björk och tekniker Martin Siepel.
Och nu om något helt annat, nämligen den fridlysta orkidén knärot med sina små vita blommor. Den har blivit en symbol för en stor konflikt inom skogsbruket. Blomman som anklagas för att vara skogsaktivisternas vapen mot skogsindustrin.
Mm. Fram till idag så har den omtalade blomman kunnat stoppa avverkningen av skog. Men inför valet presenterade regeringen flera ändringar som ska göra det lättare att avverka skog och bland annat kommer knäroten inte längre kunna stoppa de här avverkningarna.
Och det här är beslut som väcker blandad kritik. Emil V. Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen, menar att skogen istället behöver mer skydd.
Men ni ser att hyggeskanten är precis där.
Ja, jo, jag ser det.
Så där slutar skogen. Den börjar Babylon.
Den friluftsklädda gruppen går med ögonen fästa i marken. Tall och gran och varstans ligger död ved. De kommer från Naturskyddsföreningen och fältbiologerna och är frivilligt ute för att inventera skog. De letar efter sällsynta arter, tillräckligt viktiga för att kunna göra området här, norr om Uppsala, till ett naturreservat.
Här då, här är det blommande knärot. Den var ju snygg faktiskt.
Emil V. Nilsson sätter sig på knä i mossan, med ansiktet tätt intill den lilla växten.
Man måste ju titta väldigt nära för att se att det är en orkidéblomma. Och så är den ju så lite luddig liksom.
Den fridlysta och rödlistade orkidén knärot finns ofta i skogar med höga naturvärden. Och växten har lett till att flera avverkningar stoppats runt om i landet.
Det är spännande att den här lilla orkidén kan ha lett till så stort rabalder. Den råkar ju vara lite känslig. Har du sett vilken snygg knärot? Blomma.
Ja. Den har blivit en symbolisk art i debatten om det svenska skogsbruket. Ska skogen ses som en resurs med förnybart material och jobbtillfällen, bland annat genom att underlätta för skogsindustrin? Eller ska skogen bevaras för den biologiska mångfalden och koldioxidinlagring genom att skydda skogen från avverkningar, exempelvis genom naturreservat?
Det är ju gröntirola också.
Idag består nästan 70% av Sveriges yta av skog. En stor majoritet av skogen används aktivt för skogsbruk. Och enligt Skogsstyrelsen kommer de oskyddade skogarna med höga naturvärden, som utgör ungefär 9%, försvinna om 25 år med dagens avverkningstakt. För Emil V. Nilsson är det självklart att de här skogarna istället måste skyddas.
Skulle man förlora det här så skulle ju mitt liv bli torftigt och tråkigt och rätt värdelöst. Förutom att liksom alla de här organismerna har ju funnits i miljoner år, och varför ska inte de få fortsätta finnas?
Men med några månader kvar till valet presenterar regeringen flera ändringar som ska göra det lättare för skogsägare att avverka. I början på sommaren sa riksdagen ja till propositionen Ett tydligt regelverk för aktivt skogsbruk, vilket regeringen själva beskriver som den största skogsreformen på över 30 år. Tanken är att stärka äganderätten och göra regelverket tydligare och enklare för skogsägaren. Och regeringen har även gjort ändringar i den så kallade artskyddsförordningen. Från november ska den omtalade knäroten undantas från skyddet och kommer inte längre kunna stoppa avverkningar. Vivica Bäckerman, vd på branschorganisationen Skogsindustrierna, tycker att de nya besluten är bra, men att de inte går tillräckligt långt. Det behövs göras mer för att underlätta för skogsindustrin, menar hon.
Viktiga steg i rätt riktning. För att i Sverige så har vi en otroligt stor och bra möjlighet att både öka den ekonomiska tillväxten, att minska klimatutmaningen, bidra till att nå klimatmålen och dessutom öka den biologiska mångfalden genom att aktivt bruka skogen. Men det här är steg på vägen. Vi tycker att man behöver göra ännu mer.
Samtidigt kommer krav från EU om att medlemsländerna måste påbörja att återställa minst 30% av sin värdefulla natur till 2030. Senast 1 september ska regeringen lämna in Sveriges nationella plan till EU. På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett planförslag som får kritik från flera håll. Miljöorganisationer tycker att den inte är tillräckligt ambitiös och att man riskerar att missa EUs bindande mål. Medan Vivica Bäckerman tycker att planen inte tar hänsyn till industrin.
Jag tycker att den planen som har lagts fram av myndigheterna är alldeles för långtgående. Framförallt så saknar den helt konsekvensanalyser.
Hallå!
Hallå, hej!
Ja, hejsan du, jag såg dig.
Per Ivarsson sätter sig på sin veranda. Den är helt byggd i furu med virke från hans egna skogar i norra Dalarna.
Ser du lystern i panelen? Om du tittar på de här så ser du liksom att vi kvistar. Och så.
Han har jobbat med skogen hela livet och är möbelsnickare i botten. Han är en av Sveriges alla privata skogsägare som tillsammans äger ungefär hälften av Sveriges skog. Många av de här skogsägarna har skogsområden med höga naturvärden Skog som blir extra eftertraktad nu när EU ställer krav på att Sverige ska återställa och skydda värdefull natur. Per Ivarsson menar att regeringen lägger över ansvaret på de privata skogsägarna för att nå EUs mål. Men att skogsägarna sen inte får tillräckligt med ersättning för sin skyddsvärda skog.
Och för att slippa betala så använder man sig av metoder som faktiskt inte är rumsrena för att komma åt den här skogen.
I flera år har han förhandlat med länsstyrelsen om att göra ett område till naturreservat. Men den ersättning som länsstyrelsen kan erbjuda täcker inte områdets värde, menar Per Ivarsson.
Det känns ju inte bra alltså, när du har jobbat för en sak i hela ditt liv och sen så vet du inte ens hur du ska få ekonomin att gå ihop. Orken tar ju slut till slut, så är det.
Och reporter här var Adam Kohls Josefsson.
Just det, och nu ska vi diskutera vidare frågan om skogen och naturvärden med två politiker som jag har fått sällskap av. Välkommen hit, Peter Kullgren, landsbygdsminister, kristdemokrat. Hallå.
Hallå, hallå. Tack så mycket.
Och här har vi också med oss Rebecca Lemoine, talesperson för biologisk mångfald och djurrätt, Miljöpartiet. Välkommen också du.
Tack så mycket.
Om vi börjar med dig, landsbygdsminister Peter Kullgren. Knäroten som vi hörde om här, den får man ju fortfarande inte plocka eller gräva upp, och den pekas också på som en viktig markör för biologisk mångfald. Och ändå så har ni ändrat så att enskilda skogsbrukare kan få avverka skog där den lever nu. Varför är det en bra idé?
Ja, för att glädjande nog kan vi ju konstatera att arten har blivit starkare. Den finns idag på miljontals platser runt om i Sverige. Och ja, och ett bevis på det är ju att fram till 2025 så rapporterades den ju in på en bra bit över 100 000 olika platser. Är det då rimligt att den typen av växt ska påverka pågående markanvändning och inskränka ägande- och brukanderätten på det sätt som den arten gjorde? Nej, tycker inte regeringen, och därför så ändrar vi det här. Och det är ju så man måste se på arter. Att finns det tillräckligt, ja, då får man ju också se till att grunden, i det här fallet skogsbruket, den brukanderätten, den äganderätten ska värnas.
Rebecca Lemoine, du hör landsbygdsministern säga att det finns redan så mycket av den här lilla orkidén, så det gör inte så mycket om man kan avverka skogen där den finns. Håller du med?
Nej, jag håller inte med, och jag skulle vilja lyfta blicken lite grann kring fridlysningen. För fridlysningen är ju en av de få verktygen som är så pass kända och framgångsrika som vi har i naturvården. Det är någonting som många barn får lära sig redan i tidig ålder i skolan. Att vi kollektivt i samhället ska ta ett stort ansvar för vissa arter. Bland annat alla Sveriges orkidéer. Och det man har gjort nu, det är ju en total urvattning av det här skyddet. Och man kan använda knäroten som orkidé som ett exempel, men det sker någonting oerhört allvarligt i detta, där man faktiskt inför olika undantag just mot pågående markanvändning, inte bara för orkidéerna utan för de flesta arter på den här fridlysningslistan. Och sen så behöver ju skogsbruket ställa om och visa större hänsyn till den biologiska mångfalden.
Men varför ska man fridlysa något som finns så mycket av redan i Sverige?
Ja, det är ju det som är effektiv naturvård, att vi lär oss tidigt att vi behöver ta ett ansvar innan de här arterna ens blir akut hotade. Mm. Och här är ju argumentationen från regeringen att det mest ska vara akut hotade arter som ska få skydd.
Mm. Peter Kullgren, total urvattning av skyddet, menar Rebecca Lemoine här.
Nej, men det är klart att det inte är, och jag vänder mig starkt emot att skogsbruket inte tar ansvar. Det låter på Rebecca Lemoine som att vi lever kvar i 70-talets kalhyggen, kalhyggesbruk. Nu använder vi trakthyggesbruk. Hänsynen från skogsbruket har ökat och ökar för varje dag. Vi ser att mängden död ved i skogarna ökar. Vi ser att mängden gammal skog ökar i Sverige. Och man tar ett större och större ansvar. Vi skyddar 25% av våra skogar. Beroende på hur man räknar så kommer vi ju upp i de här 30% om vi räknar som många andra EU-länder gör. Så att det är en alarmistisk bild som Miljöpartiet hela tiden målar upp. Jag har politisk förståelse för det, för det är en del av deras existensberättigande. Mm. Men jag är mer orolig för alla de skogsägare som har ärvt sina skogar, som har förvaltats i generationer, och när det väl kommer till att man ska avverka en liten bit, ja, då får man inte det, för att vi har ett märkligt regelverk. Det måste bli större frihet under ansvar för landets skogsägare.
Rebecca Le Moine, hänsynen ökar för varje dag, menar Peter Kullgren, och ni är alarmistiska.
Ja, det ska jag inte hålla med om, för att det låter väldigt svartvitt här, men vad vi ska komma ihåg är att vi har en väldigt hungrig skogsindustri som baserar hela sin affärsmodell på ett stabilt och väldigt högt volym utav skogsråvara. Och det är inte samma intresse som för markägare. För många markägare vill och kan kombinera både produktion och naturvård. Jag har själv varit ute och träffat så många väldigt stolta skogsägare som har kunnat visa på orkidéer och andra signalarter, hotade arter, fridlysta arter, som har varit väldigt framåtlutade och tänkt, det här ska jag lämna efter mig för kommande generationer. Och har kanske vågat också testa nya metoder att bruka skogen på. Så här svartvitt är det inte.
Men så vad menar du är problemet? För det är ganska stor skillnad mellan din bild av vad som sker och landsbygdsministern här. Hur ska man förstå? Vad ser du är problemet kring det här? Alarmistiskt,
ja, säger jag. Ja, men precis. Alltså, svenska folket längtar efter en ny skogspolitik. Man är trött på att se stora kalhyggen i Sverige när man åker på semester och liknande. Att svampskogarna försvinner. Och också markägare är väldigt sugna på att ställa om, men det finns inte pengar. Det första som den här regeringen gjorde när de kom till makten, det var att dra ner den här ersättningspengen med 70%. Och det gör att väldigt många markägare runt om i hela Sverige väntar på betalning.
Vi ska studsa det till Peter Kullgren. Det handlar om budgeten för skydd av natur som har minskat med den här regeringen. Hur förklarar du det?
Ja, men jag var inne på det förut. Vi skyddar, alltså en av fyra hektar skogsmark är uttagen från aktiv produktion. Ungefär 9% av den är strikt skyddad. Sen har vi allt annat som skyddas på frivillig basis. Avsättningar, impediment, hänsynsytor. Vi är ett föredöme för många andra länder i skogsbrukandet också. Vi kan inte bara fortsätta att skydda och skydda och skydda. Vi behöver också se till att vi tar hand om det vi har skyddat.
Men menar du att vi skyddar vi skyddar för mycket idag? Är det det du säger?
Nej, kanske inte för mycket, men jag ser inte framför mig att vi behöver skydda extremt mycket mer skog. Och när vi väl behöver göra det, för att vi har riktigt höga naturvärden, då har vi också sett till med den här skogsutredningen att vi eller beslut som vi har fattat, att skogsägaren ska ha en given rätt till ersättning. Det har ju inte funnits tidigare. Vilket är ett riktigt hån mot äganderätten. Men det brukar Miljöpartiet aldrig ta särskilt mycket hänsyn till.
Rebecca Le Moine, Sverige är ett föredöme internationellt, säger Peter Kullgren här.
Ja, men jag skulle vilja be Peter Kullgren att uppdatera sin analys återigen. För här är forskare överens. Man gör internationella jämförelser så sticker Sveriges skogsbruk ut där vi har stora kalhyggen trots att det faktiskt finns hotade arter. Och utav den här fridlysningen som regeringen nu presenterar så är det egentligen bara 30% knappt som faktiskt får ett strikt skydd som kan hjälpa då eller skydda mot det som är det stora hotet, det vill säga kalavverkning. Och sen är det så också någonting som regeringen inte har varit sugen på att presentera, det är ju alla de arter som man plockar bort. Nästan 200 arter, varav faktiskt 15 stycken är akut hotade.
Peter Kullgren.
Ja, nej, men det är bara att konstatera. Någon omfattande utrotning av arter i Sverige har inte förekommit varken under förindustriell eller postindustriell tid. Enligt Artdatabanken kan man med viss säkerhet hävda att skogsbruket varit bidragande till att 9 arter har försvunnit ifrån landet sedan 1850. Vi har ungefär idag 60 000 kända arter.
Okej, ni är inte helt... Nej, men,
och 6 av de arterna har försvunnit efter 1950. Och det beror på alltså i 3 av de fallen hälften på grund av att vi har färre skogsbränder. Så att det är alarmistiskt ifrån Miljöpartiet om man tar varje chans till att minska skogsbruket av sina skäl. Men den politiken står för dem, jag står för en helt annan politik.
Rebecka Lehmann.
Ja, nej, men det som vi hör är ju att man inte tar biologisk mångfald på allvar. Vi har väldigt många rödlistade och akut hotade arter. Och utav de här som nu hotas så är det merparten som finns på färre än 10 platser i Sverige. Så det här är en palliativ naturvård som regeringen för fram.
Okej, okay, vi ska kanske gå vidare här. För senast 1 september ska regeringen lämna in Sveriges plan för att återställa värdefull natur till EU. Och till 2030 ska alla EU-länder ha påbörjat att återställa minst 30% av sin värdefulla natur.
Mm. Det finns en oro nu för att Sverige kommer missa EUs mål med dagens avverkningar, Peter Kullgren. Finns det en risk att Sverige gör det?
Nej, det bedömer jag inte att det gör. Och vi har ju ett pågående arbete i regeringskansliet med att få fram det här underlaget till kommissionen. Och jag hoppas att vi ska... kunna leverera i tid. Däremot så kan vi ju konstatera att jag tycker att det förslag som jag fått från Naturvårdsverket är att gå för långt. Regeringen ville ha en för det första ville vi inte ha den här typen av naturrestaureringslag som slår väldigt brett och hårt mot ett land som Sverige som de facto har tagit ansvar och har kvar en nivå på skog som är 70% ungefär av vår yta. Så det blir en väldigt, väldigt slagsida mot oss och skulle kosta extremt stora pengar. Så vi vill ha en minimal implementering och det ska vi också se till att vi levererar.
Mm. Rebecka Lehmann, är det för tufft att sätta krav på Sverige?
Nej, det tycker jag inte. Och det som är fantastiskt med EU-samarbetet är ju att vi är 27 medlemsländer som kan gå i samma riktning. Och här har vi liksom artbevarandet, art- och habitatdirektivet som faktiskt har räddat flera arter från utrotning. Men nu har vi kommit till det läget att vi också måste restaurera natur. Och det ser jag som enda vägen fram, men också en hoppfull väg där vi egentligen inte separerar människa från natur utan vi bjuder in den mänskliga kraften och kreativiteten för att hjälpa naturen att komma tillbaks.
Det säger alltså Rebecka Lehmann som är talesperson för biologisk mångfald och djurrätt. Vi hörde också Peter Kullgren, landsbygdsminister, kristdemokrat. Tack för att ni båda var med och 1 september ska alltså den här planen för att återställa värdefull natur överlämnas till EU så vi håller ögonen på det. Tack för att ni var med.
Nu ska det handla om AI-genererat material för AI-bolaget Anthropic meddelade att de bygger in en osynlig vattenstämpel i sina texter som skapas av deras språkmodell. Tanken är att man ska kunna identifiera om texten är skapad av AI.
Mm. Och bakgrunden till det här är de nya transparenskraven som är en del av EUs AI-förordning som började tillämpas i början av augusti. Och vi har med oss vår techreporter Sven Karlsson. Hej!
Hej!
Vad är det här egentligen, att man vattenmärker texter? Vad betyder det?
Ja, alltså det betyder att det ska gå att se i någon mån att texten har kommit ifrån ett AI-verktyg, i det här fallet Anthropic då. Det är inte helt så att säga säkert att det kommer att gå, men Anthropic själva säger att alltså, text från dem som är oredigerad, alltså som kommer direkt från deras verktyg, där kommer det att finnas spår, inte som man som vanlig mänsklig läsare kan se, men som en dator kan se eller kanske som en programmeringskunnig kan se. Och även då bilder exempelvis, man kan tänka sig filmer också, ska då från och med nu i deras nya modeller innehålla information som faktiskt en människa också kan klicka fram, så att säga. Det är liksom i ett lager av den här bilden. Mm. Så det är tanken här.
Mm. Och hur kommer det fungera rent praktiskt? Alltså om jag tar en text och kopierar och klistrar in den i Word till exempel, så kommer det synas? Eller datorn kommer
att, ja, precis. Då ska den följa med, precis. Och det betyder ju att om man till exempel hämtar en uppsats, säger vi, ur Claude, eller ett svar på någonting ur Claude och kopierar och klistrar in det, ja, då ska det gå att upptäcka. Sen säger ju Claude, eller Anthropic då, bolaget bakom Claude, att viss redigering ska det här verktyget tåla, men uppenbarligen inte mycket redigering, utan det kommer ju säkerligen att finnas sätt att tvätta bort det här. Och det finns ju också andra AI-modeller som inte verkar ha den här märkningen än i alla fall. Men det är ju då ett EU-krav. AI-förordningen säger att från och med den 2 augusti i år så ska de nya modellerna ha... ja, man ska kunna se om det har kommit material därifrån. Och det finns ju lite olika argument till varför man tycker att det är viktigt.
Mm. Och vad har det här fått för reaktioner?
Nej, men både och. Alltså det finns många som hyllar det, som tycker att det är bra att man ska kunna se vad som är AI-genererat. Det kan ju vara bra till exempel om man är en lärare på universitet, en lektor som ska rätta en uppsats. Det kan också vara bra om man är en användare av sociala medier och undrar om den här politikern verkligen har sagt det här som det påstås i den här filmen. Den sortens material kan det här ju finnas liksom som ett användningsområde för. Sen finns det de som också menar att det här är vanskligt. Alltså att dels så är det ju inte så att bara för att något är AI-genererat eller som har tillkommit delvis med hjälp av AI, att det inte är sant eller att det är skräpinnehåll. Det behöver ju verkligen inte vara så. Och dessutom så åt andra hållet då, alltså bara för att det är skrivet eller producerat av en människa så behöver det inte heller vara sant. Så det är lite vanskligt att sätta den sortens etiketter. Det finns en del olika invändningar, men ganska många initialt var positiva. En del har då saknat, så att säga, en tydlig märkning av den här sortens innehåll, och det här är ju ett steg i den riktningen, även om vi absolut inte är där än.
Är det här främst för text just nu, eller har man redan lyckats få fram en teknik som också kan stämpla bilder, video, ljud och sådär som genererats av AI?
Ja, det här ska enligt Anthropic då också stämpla till exempel bilder från dem med så kallad metadata. Så det blir som ett lager i bilden där användaren faktiskt själv ska kunna titta på, alltså klicka fram, så att säga, egenskaperna i bilden för att se någon sorts stämpel som ska hänga med. Men det där går ju förstås att tvätta bort om man är lite listig eller kunnig. De här stämplarna är ju inte, de kommer ju inte överleva varenda steg av manipulation eller liksom vidare bearbetning. Sådär. Men en bit ska de klara sig i alla fall, säger Anthropic.
Vad tror du, kommer vi se mer av det här framöver? Med vattenstämplar,
ja,
och märkning?
Ja, det ska vi ju. Alltså framförallt inom EU. Alltså Anthropic säger att det här gäller globalt för dem, för deras nya modeller. Men det har ju att göra med det här EU-kravet i AI-förordningen då. I de nya modellerna från andra stora liksom, såna här AI-modeller, de som liksom spjutspetsmodellerna, där ska det här ske nu med deras output. Man ska kunna se vad som kommer. Alltså om någonting är liksom obearbetat från dem, så ska det framgå att det kommer därifrån. Det är numera ett krav som finns inom EU. Sen får man se exakt hur de väljer att efterleva det här och vad som händer i resten av världen förstås.
Säger alltså Sven Karlsson som är vår techreporter. Tack så mycket för att du var med oss.
Tack. Ja, tack. Och efter Ekot som är snart så kommer det handla mer om Tjörnolyckan och vad som har hänt där.
Mm, dessutom så ska vi prata om extremvärmen. Bränder drar ju genom Europa. Nu rasade bränder även i Kroatien. Bland annat i turistorten Omis nära Split, där minst 30 personer har skadats. Detta och mycket mer när Studio 1 är tillbaka efter 4:45 Ekot.
Här är Ekot 4:45. Nya uppgifter om hur Tesla köpte ut strejkande medarbetare. Domstol stoppar förbud mot sociala medier för unga i Frankrike. Socialdemokraterna vill locka Kristdemokraterna till samarbete om sjukvården. Och så hör vi om skogsbranden som rasar i ett populärt turistområde i Kroatien.
Och så tittar vi ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
Svenske Gustav, en av turisterna i närheten av branden. I studion Christian Lönner. Men vi ska börja med att en radhuslänga i Arboga har brunnit ner till grunden nu på eftermiddagen. Larmet kom in till räddningstjänsten strax före klockan 1 idag. Och vi har nu med oss P4 Västmanlands reporter Julina Götegård som är på plats i närheten av branden. Julina, berätta hur det ser ut där du är.
Ja, jag befinner mig alldeles i närheten här av radhusen som har brunnit ner. Det är fortfarande väldigt mycket arbete som pågår. Det är många resurser som har tagits in och släckningsarbetet är fortfarande i full gång just nu.
Hur vet vi om skadade personer i den här branden?
Ja, de flesta verkar ha liksom kommit undan lindrigt. Den liksom stora problematiken har väl varit att folk har andats in röken och tagit sig till sjukhus på grund av det. Det var ju tidigare en person som saknades också, men jag pratade tidigare med kommunstyrelsens ordförande här i Arboga som bekräftade att den personen nu var hittad, så att det läget verkar ändå vara relativt under kontroll.
Det är många som har förlorat sina hem i den här branden. Hur hanteras den här situationen nu av kommunen i Arboga?
Men som jag sa så har de tagit in mycket resurser, krisgrupper bland annat som ser över liksom möjligheten för de evakuerade att flytta in i evakueringslägenheter här i första taget. Men många är såklart också väldigt chockade så att det finns folk på plats som de kan prata med. Det är en ganska omfattande brand som har tagit många av deras hem.
Den rapporten ger Julina Götegård, reporter på P4 Västmanland, alltså från Arboga. Nu till den avbrutna konflikten mellan IF Metall och Tesla. Enligt uppgifter till Ekot ska Tesla ha erbjudit omkring 1,5 årslön till de 80-tal strejkande IF Metall-medlemmarna för att de skulle lämna företaget. Och arbetsmarknadsminister Johan Britz säger att regeringen nu vill analysera konflikten.
Konflikten mellan IF Metall och Tesla är unik i svensk historia. Den har pågått i flera år och den slutade inte med att det tecknades ett kollektivavtal. Därför kommer regeringen besluta om att tillsätta en analys i syfte att trygga den svenska arbetsmarknadsmodellen.
IF Metall avbröt under torsdagen sina stridsåtgärder mot Tesla. Och fackets förklaring är att Tesla har köpt ut alla strejkande IF Metall-medlemmar och att strejken därför inte längre har någon verkan. Och enligt uppgifter till Ekot har de tidigare anställda fått skriva under omfattande sekretessavtal samtidigt som de erbjudits 1,5 årslön för att lämna bolaget. Arbetsförmedlingen anger med SCB som källa att den viktade genomsnittslönen för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer är runt 35 500 kronor i månaden för 2025. Om utköpen då skulle motsvara 18 månadslöner, alltså 1,5 år, för 80 personer har varje anställd som köpts ut fått nästan 640 000 kronor vardera. Och den totala notan för Tesla, inklusive arbetsgivaravgifter, skulle då kunna landa på ungefär 67 miljoner kronor. IF Metall har uppgett för Ekot att det kan handla om individuella överenskommelser. Men nu vill regeringen ge Medlingsinstitutet i uppdrag att analysera konflikten. Finns det någon risk här att det som händer i den här konflikten kan få spridning?
Det vore olyckligt och därför är det viktigt att vi analyserar den här konflikten.
Och vad är det som är viktigt med just den svenska arbetsmarknadsmodellen då?
Det är viktigt att parterna har möjlighet att teckna kollektivavtal. Vi värnar deras autonomi. Det är en framgång för Sverige att vi har ansvarstagande fackförbund och ansvarstagande arbetsgivare.
Reporter här John Pira. Göteborgs tingsrätt förlängde idag häktningstiden för kaptenen på det lastfartyg som var inblandat i dödsolyckan vid Körn för drygt 2 veckor sedan. Tavi Tola är kaptenens advokat och hade velat få mannen släppt ur häktet idag.
Vi tyckte att det fanns anledning att lyfta fram vissa omständigheter som jag nu inte kan gå in på med hänsyn till förundersökningssekretess i bedömningen om åklagaren skulle få en förlängning i den här delen.
Kaptenen är i 50-årsåldern och medborgare i ett land utanför Norden och EU. Han har sedan tidigare varit häktad för vållande till annans död eftersom en mamma och hennes dotter dog i samband med båtolyckan. Han häktas nu på sannolika skäl i ytterligare 2 veckor. Han har även delgivits misstanke om vållande till kroppsskada för de skador som pappan och sonen som överlevde båtolyckan drabbats av i samband med händelsen.
Ja, det är riktigt.
Kan du berätta om det?
Nej. Nej.
Enligt uppgifter till Ekot är även den lot som sedan tidigare varit misstänkt på den svagare misstankegraden för vållande till annans död, även han delgiven misstanke om två fall av vållande till kroppsskada. Hans advokat skriver till Ekot att han nekar till brott och samarbetar med polisutredningen efter bästa förmåga. Polisutredningen betraktas nu som närmast färdig och man räknar med att kunna fatta beslut i åtalsfrågan när häktningstiden löper ut om 2 veckor. Utredningen har gått ovanligt snabbt, mycket på grund av att stora resurser lagts på utredningen i ett tidigt skede enligt polisen. Polisen menar också att en nyckelfaktor är att innehållet i fartygets så kallade svarta låda som innehåller detaljer om fartygets färd och kommunikationen ombord tagits om hand tidigt. Den svarta lådan ska gett en tydlig bild av händelseförloppet i samband med olyckan och därmed viktig bevisning om de påstådda brotten i samband med händelsen. Åklagaren har tidigare också kommunicerat att analyser nu visat att ingen av de inblandade varit påverkade av alkohol eller droger i samband med olyckan.
Reporter Rickard Elefalk och Josipa Kesic på P4 Göteborg. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill samarbeta med Kristdemokraterna i frågan om finansieringen av sjukvården. Det sa hon på en pressträff tidigare idag. Och Kristdemokraternas Ebba Busch svarar att hon är öppen för samtal. Statsvetarprofessorn Jonas Hinnfors tolkar utspelen som ett sätt att positionera sig inför läget som blir efter valet.
För Socialdemokraternas del så är det att egentligen vill man nog undvika att ha med Vänsterpartiet i regeringen. Då måste man hitta andra lösningar. Från KDs sida och särskilt den senaste tiden när det kanske risken är stor att partierna inte får majoritet. Då måste ju partierna fundera, vad ska man göra då? Ett sätt är ju att fundera på om man kan fortsätta ha inflytande för svensk politik. Och det kanske är det som Bush förbereder lite grann då.
Socialdemokraterna berättade idag att de gått till val på att de generella statsbidragen till kommuner och regioner automatiskt ska räknas upp i takt med inflationen. Syftet är att kommuner och regioner ska kunna vara säkra på att de kompenseras för inflationen. Partiledaren Magdalena Andersson sa också att hon gärna samarbetar om detta med Kristdemokraterna.
Jag noterar att Ebba Busch är intresserad av att diskutera statens ansvar för sjukvården.
Ebba Busch svarade att hon är öppen för samtal med Magdalena Andersson.
Nej, men jag välkomnar den. Det är klart att vi kan sätta oss ner och prata budgetprinciper.
Statsvetarprofessor Jonas Hinnfors säger att det inte bara handlar om valretorik.
Ebba Busch vill ju egentligen att Tidösidan ska vinna. Därför kan hon inte bara liksom säga men det är självklart att Socialdemokraterna är liksom, allting är jättebra. Hon måste vara kritisk också. Men det är tillräckligt mycket för att dörren ska kunna öppnas lite grann. Så att man efter valet har lite friare händer. Det vill säga om man istället säger att vi kommer aldrig någonsin samarbeta, aldrig, då har man stängt dörren.
Reporter Ivan Garcia. Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu landets planerade förbud mot sociala medier för unga under 15 år. Det rapporterar franska medier.
Frankrikes konstitutionsråd stoppar nu landets planerade förbud mot sociala medier för unga under 15, rapporterar franska medier. På fredags eftermiddagen meddelade landets högsta författningsdomstol att man stoppar lagen eftersom den anses innebära ett oproportionerligt ingrepp i ungdomars yttrande- och informationsfrihet. Lagen som var tänkt att träda i kraft 1 september hade visserligen vissa undantag för exempelvis undervisningsplattformar, men de undantagen är allt för begränsade enligt konstitutionsrådet. Förbudet har varit en av president Macrons mest uppmärksammade satsningar för att skydda unga på nätet. Lagen röstades igenom i parlamentet i slutet av juli och den är utformad så att den lägger ansvaret på techbolagen för att verifiera att inga användare är under 15 år. Men ledamöter från oppositionen överklagade alltså till författningsdomstolen. Nu har presidenten gett premiärminister Le Cornu i uppdrag att arbeta om lagtexten och man är fast besluten att lagen ska kunna träda i kraft innan våren 2027 enligt ett uttalande från presidentpalatset. Karin Arbsjö, Paris.
Vidare till Kroatien där brandmän kämpar mot en skogsbrand som bröt ut under gårdagen några mil söder om den populära turistorten Split. 40 personer har skadats och över 1000 har evakuerats. 24-årige Gustav Ram från Uppsala är en av dem som befinner sig i det brandhärjade området.
Man känner sig liten som människa mot en skogsbrand. Man är ju ganska maktlös mot naturen.
Omkring 900 till 1000 hektar mark uppskattas ha brunnit upp och flera hus och fordon har förstörts i området utanför den kroatiska kuststaden Omic. Av de 40 personer som uppges ha skadats vårdas 7 personer med livshotande tillstånd. Uppsalabon Gustav Ram berättar att han satt åt middag i en by några kilometer från det drabbade området när flera brandbilar körde förbi i rasande fart.
Och så tittade ut så ser vi att hela berget vid den här staden brinner. Det är liksom alldeles orange på himlen och det bara väller upp rök.
Han berättar att han valde att stanna uppe till 3 i natt när branden såg ut att lugna ner sig något.
Vi var spända på att, och beredda på att om elden kommer närmare att lämna. Och då kändes det bättre att vara vaken och redo istället för att kanske bli väckt av en evakuering av hotellet och behöva packa ihop i stress.
Samtidigt har omkring 1800 personer tvingats lämna sina hem i västra Tyskland på grund av en skogsbrand som spridit sig i närheten enligt lokala myndigheter. Och i sydvästra Frankrike har omkring 1100 hektar mark brunnit upp och tvingat över 500 personer att evakuera. Under dagen har flygplan vattenbombat det brandhärjade området i Kroatien och branden uppges nu vara under kontroll.
Och nu på eftermiddagen rapporterar flera nyhetsbyråer om att en människa hittats död efter bränderna. Och också i södra Sverige råder det stor risk och i vissa fall extremt stor risk för skogsbränder. Samtidigt har en ny värmebölja dragit in över landet. Linnea Ren-Vittskog är meteorolog på SMHI.
Ja, men där risken är som allra störst eller där det är som mest torrt är ju framförallt de östra delarna av Götaland och Svealand. Men det finns även områden i de västra delarna som också är torra. Men de östra delarna sticker ut med att vara extremt torra.
Under lördagen väntas värmeböljan kulminera med temperaturer på uppemot 30 grader i de östra delarna av Götaland och Svealand. Brandrisken väntas enligt SMHI hålla i sig under helgen och kan även ligga kvar under nästa vecka trots att det ska bli svalare och ostadigare väder.
Vi har en del regn i prognosen men det är inte några jättestora mängder som jag kan se nu. Inte för södra Sveriges del i alla fall. Men i stort så är det lite för lite regn i prognoserna för att jag tror att det ska bli någon större skillnad.
Linnea Ren-Vittskog rekommenderar folk i de drabbade områdena att gå in på sin kommuns hemsida eller krisinformation.se för att få mer information.
Det man ska tänka på är ju att det är extremt torrt och i skog och mark. Ska man elda så måste man kolla, finns det eldningsförbud eller inte? Om det inte gör det ska man ändå vara väldigt försiktig och bara elda där det finns avsedda fasta eldplatser och så vidare.
Och reporter här var Victoria Scott. Och då ska vi titta till vädret närmaste tiden. I kväll och i natt får Götaland och stora delar av Svealand klart till halvklart mest uppehåll. Över Norrland mycket moln och passerande regn eller skurar. Imorgon väntas ännu en varm och solig dag i de östra delarna av Götaland och Svealand svalar i väst. Från kvällen lokalt kraftiga skurar över västra Svealand. Över Norrland mycket moln och regn eller skurar på många håll. I södra Norrland kan det bli stora regnmängder på kort tid. Temperatur från 30 grader i sydost till 15-20 i norr. Du har lyssnat på Ekot kvart i fem där huvudnyheten har varit den stora radhusbranden i Arboga kommun. Kommunen har kallat in en krisstödsgrupp. Producent var Alexander Ceylon Lund och i studion satt Christian Löner.
Där är P1, Sveriges Radio.
Det är fredag, klockan har slagit 5 och Studio 1 fortsätter.
Ja, kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har omhäktats. Det beskedet kom ju nu i eftermiddag. Vad nytt har kommit fram ur svarta lådan på fartyget?
Kriget mot Iran har tömt USAs lager av missiler till kritiskt låga nivåer. Nu ger Pentagon försvarsindustrin 21 dagar för att se till att vapenproduktionen går snabbare.
Och extremvärmen och bränder drar igenom Europa och nu rasar bränder även i Kroatien. Bland annat i turistorten Omis nära Split där minst 30 personer skadats.
Och vi far till Bordeaux där vinodlarna oroas för hur röken från bränderna ska påverka smaken på vinerna.
Och Fantomen fyller 90 år med ett jubileumsnummer där en internationell spionintrig utspelar sig i Malmö och där Fantomen möter självaste Ingmar Bergman.
I studion Sharon Joma och Susanne Westergren.
Ja, som vi hörde i Eko tidigare, kaptenen på fartyget som var inblandad i den dödliga båtolyckan utanför Tjörn har nu omhäktats.
Detta efter förhandlingar under eftermiddagen i Göteborgs tingsrätt och kaptenen nekar fortfarande till brott. Rickard Elefalk som är reporter på Ekot som har följt båtolyckan mellan ett fraktfartyg och en fritidsbåt som kolliderade kvällen den 28 juli. Rickard, vad är det senaste vi vet?
Det absolut senaste, det kom bara för några minuter sedan och det är då ett pressmeddelande från åklagaren där vi får nya detaljer om bevisningen i samband med olyckan. Och det är då så att enligt åklagaren så har den här fritidsbåten, den var ute i sällskap med en annan fritidsbåt med anhöriga till den här familjen då, där två personer har omkommit och två personer skadats allvarligt. De här två båtarna har inte synts på fartygets radar enligt åklagaren och det ska också ha erkänts då av kaptenen och lotsen. Och det innebär ju då att fartyget misstänks ha kört på den här fritidsbåten trots att man då har kunnat se den på radarn och det framstår ju förstås som allvarligt även om vi inte vet då exakt vad kaptenen och lotsen säger om det.
Mm. Och med det i ryggen så att kaptenen har begärts omhäktad, vad väntat?
Ja, det får man väl utgå ifrån då liksom att det är ju någonting som är väldigt försvårande. Alltså hade det varit så till exempel att radarn hade varit ur funktion eller någonting eller framförallt kanske att fritidsbåten inte hade synts på radarn, det hade ju varit något som kanske hade varit förmildrande då för kaptenen. Mm.
Kaptenen som på sannolika skäl är misstänkt för vållande till annans död, han har ju tidigare sagt att han nekar till brott. Står han fortfarande fast vid det?
Ja, men det gör han enligt hans advokat vill ju få honom frisläppt då och menar att han har inte begått några brott i samband med den här händelsen.
Mm. Och man har ju framförallt fått tag på den här svarta lådan och också fastställt vilken tid, vad jag förstår, som det här har skett.
Ja, men precis. Den här svarta lådan som det kallas då, det är då en färdskrivare bland annat som innehåller all information om hur skeppet har rört sig och även då radarbilder och så. Och dessutom kommunikation mellan lotsen och kaptenen. Så att polisen har beskrivit det för mig som väldigt central bevisning för då de brott som polisen påstår har skett men som alltså förnekas av både lots och kapten.
Mm. Och vad har man fått ut då, svarta lådan?
Ja, det är ju framförallt den här radarbilden som åklagaren nu pekar på som verkligen viktig bevisning då för att det verkligen har skett ett brott i samband med det här.
Mm. Och vad har man mer kunnat fastställa?
Ja, men vi var inne på det. Tidpunkten för olyckan har ju varit ett frågetecken i och med att det första larmsamtalet kom först 22.04. Men man vet att pappan och sonen då hittades i vattnet utanför en ö där fartyget passerade omkring 21.30-tiden. Och då har man nu kunnat fastställa enligt åklagaren kollisionen till 21.27. Så att det är ju viktigt att man kan säga exakt när den skedde.
Och vad betyder den här nya tiden för det som hände?
Ja, men det är ju då kan man ju titta på den här färdskrivaren till exempel och se vad såg man på radarn exakt då och även då vad sa som bord. Märkte man liksom, eller vad pratade man om? Det är ju jätteviktiga saker då att veta exakt vid tiden för olyckan.
Mm. Och är det bekräftat att droger eller alkohol inte var en faktor vid det här?
Ja, det var ju en nyhet som kom igår redan då att åklagaren gick ut med att man har gjort analyser på alla inblandade och det finns ingen som har några spår av alkohol eller droger i sig.
Mm. Och vad vet vi om misstankarna mot lotsen?
Ja, där är det ju ytterligare en nyhet idag att både lotsen och kaptenen nu även misstänks för vållande till kroppsskada. Sen tidigare har de ju misstänkts för då vållande till de här två dödsfallen. Det var då en mamma och hennes dotter som dog då. Men nu misstänks de också även för vållande till kroppsskada för pappan och sonen vid den här händelsen, som också skadades då allvarligt.
Vet vi någonting om hur den här överlevande delen av familjen mår idag?
Ja, men det vi vet är ju att deras skadeläge beskrevs som allvarligt från början för bägge två. De var ju på sjukhus under flera dagar, båda två. Och att det här brottsmisstankarna nu tillkommer, det pekar ju också på att de har fått skador som är så pass allvarliga att man bedömer det då som vållande till kroppsskada.
Okej, Rickard Elefalk, reporter på Ekot som följer det här fallet. Vad händer nu framöver?
Ja, men nu har åklagaren då 2 veckor på sig att väcka åtal. Ofta är det ju så att åklagaren sen begär förlängning i alla fall, att det pågår och pågår. Men det jag har hört är att polisutredningen nu faktiskt är färdig till största del, och att man räknar från polis och åklagare med att kunna väcka åtal om 2 veckor. Mm.
Tack för det, Rickard Elefalk, reporter på Ekot. Och så långt det som har hänt med den här olyckan i Tjörn. Mm. Vi ska gå vidare.
Ja, därför den här olyckan har ju satt fokus på arbetsvillkor och säkerhet på lastfartyg.
Så är det. Under dagen har vi kunnat höra P4 Göteborg rapportera om att fackförbundet Seko under flera års tid varnat Transportstyrelsen om underbemannade så kallade torrlastfartyg. Mm. Nu vet vi inte alls om det gäller just det här fartyget, men vi tittar på själva fokuset på arbetsvillkoren.
Mm, vi har med oss Håkan André som är ombudsman i TF-inspektör på Seko. Håkan, du är med oss från en studio i Norrköping. Välkommen till Studio 1.
Mm, tack så mycket.
Ja, under flera års tid så har ni larmat till Transportstyrelsen om underbemanning på så kallade torrlastfartyg. Har ni inte fått något gehör för de larmen?
Nej, inte direkt. Det kan jag inte påstå. Vi har ju som sagt påtalat det här vid flertalet tillfället. Vi har skickat både skriftliga mejl och så här, och även talat med dem ett antal gånger, och det har inte varit någon direkt återkoppling. Vi har fått vid något tillfälle, då har de bett oss att kontakta deras larmtelefon när vi har så att säga observerat oegentlighet i form av manipulerade arbetsjournaler eller att man har fifflat med loggboken då. Mm. Men riktigt så enkelt är det ju inte för oss. Att vi kan inte bara hänga ut en befälhavare som har berättat för oss. För de berättar ju det som sker, avslöjas för oss i förtroende. Och det är inte helt lätt heller för oss att få dem att prata om sånt här. Utan det kan vara ganska marigt att få dem att öppna upp sig, som de är livrädda för att det ska komma till redarens kännedom.
Nej. För att vi ska förstå det här fullt ut när du pratar om underbemanning, vad får en för liten besättning för konsekvens? Alltså, vad blir problemet?
Ja, det påverkar ju direkt säkerheten naturligtvis. Det är ju färre personer det är på ett fartyg, desto större blir ju riskerna. Och det är kombination sen med om de har ett högt arbetstryck, alltså många hamnanlöp under en begränsad tid, korta liggetider i hamnarna och så vidare. Det bidrar ju naturligtvis att riskerna ökar.
Mm. Du sa något om att vilotidsjournalerna skulle manipuleras. Vad menar du med det, och hur kan du säga det?
Ja, men alltså det finns ju ett regelverk att följa hur vilotiderna ska se ut för ombordpersonalen. Men eftersom de är så tajt bemanning så klarar de inte att hålla dem. Det finns inga möjligheter. Mm. Och då manipulerar man ju dem då för att det ska se bra ut i händelse av en kontroll av till exempel av port state. Mm. Och när man manipulerar vilotidsjournalerna så måste man ju även manipulera uppgifterna i loggboken eller lämna vissa uppgifter. Så att de måste ju synka med varann så att säga, de här uppgifterna, annars så blir det ju galet. Då.
Det här låter ju allvarligt. Vad tänker du behöver göras?
Ja, det var nog fråga till tillsynsmyndigheten.
Vad skulle du vilja se då?
Ja, för det första så tycker jag att det är helt oacceptabelt att med fartyg i det här segmentet, alltså torrlastsegmentet, så kallade coasters då, som är den vanligaste förekommande fartygstypen i svenska hamnar, i alla fall på ostkusten, Att de får bemannas med endast två nautiker, det tycker jag är helt uppåt väggarna. För det finns inte en chans att de kan klara vilotiderna med så kort bemanning, med endast två navigatörer. Alltså.
Navigatörer, ja.
Ja, det är det första. Och dessutom så har de ju som regel för lite folk. Däcksmanskapet är bara två stycken och det räcker ju inte till då, eftersom de ska ha posterad utkik då under dygnets mörka timmar eller vid nedsatt sikt eller begränsade, ja, om det är trångt och trång farled eller kanal eller någonting.
Säger Håkan André som är ombudsman och ITF-inspektör på SEKO. Vi ska väl upprepa att det här inte har någonting att göra med olyckan i Tjörn, för vi vet inte vad som har hänt i den olyckan. Det är inte fastställt än, utan man utreder fortfarande. Vi har också med oss Claes Hansson som är fartygsinspektör på Transportstyrelsen. Vi hör ju Håkan André här som målar upp en bild som är väldigt mörk. Håller du med om den? Känner du igen någonting av den?
Jag kan säga att i vissa delar känner jag igen det hela. Men jag vill ändå poängtera att bemanningen på ett fartyg, det styrs internationellt sett av en konvention som heter STCW rakt upp och ner. Och det är respektive flagga som då bestämmer hur många man ska vara ombord på ett fartyg. Mm. Och det betyder i sin tur att man kan ha en nivå för svenska fartyg, sen kan en annan flagga ha en annan nivå som de anser är tillräckligt.
Men här ansåg han ju att det var underbemannat, att man fuskade med de här loggvilotidsjournalerna och att det var ett problem för att styra och navigera.
Ja, det kan så vara så. Det är möjligt.
Hur mycket liksom manipulation och fusk förekommer enligt dig med din erfarenhet?
Jag har ingen aning om hur stort fusket är, men vi som Sverige, vi gör ju hamnstadskontroller och det är 25% av de fartygen som har prioritet att komma till Sverige. Och då gör vi en hamnstadskontroll och det innebär ju inte bara att vi tittar på vilotider, utan det är ju sex andra konventioner också.
Mm, vad ser ni där?
Säkerhet, miljö, utbildning och fartygets tekniska standard och skötsel också. Så att det är inte bara vilotider vi tittar på när vi går ombord och gör en hamnstadskontroll.
Mm. Håkan André menar att de har larmat länge. Borde ni ha gjort mer utifrån larmen från SEKO som har kommit?
Man kan säkert göra mer, men det är ju det att det som Håkan nämnde, och det är det som är lite tråkigt, att vi kan komma ombord och så träffar man någon besättningsman, kapten eller matros, som berättar att så här är det, men då kan man fråga, kan jag använda det här? Nej, nej, nej. Då blir jag svartlistad.
Mm-hmm.
Men man vill inte stå för sina, vad ska jag kalla det, ställningstagande, utan man säger någon annan får stå för det här. Och då är det svårt att börja gräva i det här.
Ser du någon lösning för att få en bättre transparens för vad som egentligen händer på de där båtarna och hur man ska göra det mer, ja, mer görbart att kontrollera?
Ja, det är ju en fråga om prioriteringar, måste jag ju säga. Om jag kommer ombord och ser att fartyget läcker olja, då måste jag ta hand om det först och sen titta på om livbåten är hel. Jag tittar på bemanningen, jag ser att alla har läkarintyg. Sen kan jag gå vidare och se om besättningen ser trött ut eller inte, men det är en bedömning som jag gör. Och då är det mycket enklare om någon skulle berätta för Transportstyrelsen att det här fartyget verkar skumt åtminstone, så kan vi lättare åka dit och göra en riktad inspektion.
Mm. Ja, säger Claes Hansson, fartygsinspektör på Transportstyrelsen. Tack för att du var med oss. Vi hörde också Håkan André, tidigare ombudsman och ITF-inspektör från SEKO.
Du lyssnar på Studio 1 och det ska handla om vapenarsenalen i USA. För USAs krig mot Iran har förbrukat stora mängder av sin vapenarsenal. Det här är enligt uppgifter till Washington Post.
Mm. Pentagon pressar vapentillverkare att snabbt öka produktionen samtidigt som Donald Trump förnekar att det råder någon brist.
Mm. Så hur allvarligt är läget, undrar vi? Och vad betyder det här för USAs försvarsindustri? Vi har med oss Martin Svenningsen, Sveriges Radios utsända i Washington. Hallå.
Hallå, hallå.
Och här i studion så välkomnar vi Jan Hallenberg, USA-expert expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Hej!
Tackar, tackar, hej!
Om vi börjar med dig då, Jan. I förra veckan så kom ju uppgifter just om att Pentagon har gett försvarsindustrin 21 dagar på sig att visa hur produktionen kan öka, det här enligt uppgifter till Washington Post. Vad säger det om hur allvarlig situationen är för USA?
Det säger att, det finns brister på väldigt väsentliga vapentyper. Men däremot att det ska kunna lösas ens preliminärt på 21 dagar är ju fullständigt uteslutet. Man kan ju fatta vissa principbeslut och komma en bit på vägen, men det här tar väldigt lång tid. De här vapnen, en Patriot-missil till exempel, där är leveranstiden 42 månader. 42 månader. Mm. Alltså det går inte att trycka på en knapp och säga att jag vill ha den på 21 månader. Det går inte. Utan det kommer att gå kanske att få ner den, det går att tillverka mera, men det tar väldigt tid.
Men när man pratar om det här, vi har ju pratat om Patriots här ganska mycket med att Ukraina behöver dem, att USA håller på dem och så. Men när ett sånt stort land som USA har brist på till exempel luftvärnsrobotar och långdistansvapen då, handlar det om att lagren börjar bli tomma då, eller vad handlar det om egentligen?
Nej, det handlar om att lagren kanske är på 30-50% av vad det var när kriget började. Och någonstans går ju gränsen alltså. USA är en supermakt som ska vara beredd på att kriga på andra ställen än mot Iran. Kina till exempel, Ryssland kan inte uteslutas. Vi har sett i Latinamerika det händer saker. Så att det börjar bli känsligt då när man kommer ner mot 30-50% av den ursprungliga. Kanske fanns 2300 sådana patriotmissiler när kriget började, och nu finns det kanske kring 1000. Mm. Det är en väldigt stor ändring, och det gör att presidenten kommer att vara väldigt tveksam och ge president Zelensky de här som han vill ha i Ukraina.
Vi ska anropa Martin Svenningsen, Sveriges Radio, utsända i Washington. Alltså, Martin, hur har reaktionerna varit i USA på de här uppgifterna om att vapenlagarna håller på att sina?
Ja, om man tittar bland vanligt folk så är det nog inte så att det här är någon stor fråga för dem. Det är mer mat- och bensinpriser och inflation och sånt som ligger närmare. Men det är primärval pågår, det är ett mellanårsval i november. Så, och det allmänna diskussionen handlar mycket om kriget i Iran, där det här då är en följd, bristen är en följd på grund av det. Och där är det mer debatt. Så den här rapporten har absolut blivit en del av, ska vi säga, den politiska debatten, och det kommenteras flitigt i medier och på sociala medier och i olika sådana här opinionsbildande forum där det här diskuteras mycket fram och tillbaka. Men det är hela tiden fokus på Irankriget, får jag nog säga.
Mm. Trump förnekar ju att det skulle råda brist på vapen och ammunition trots expert- och försvarskällors varningar. Hur reagerar Trumps egna partivänner på uppgifterna?
Ja, om vi börjar med en av hans riktigt goda vänner då, är ju Pete Hegseth som är försvarsminister, och han förnekar i sten att det skulle vara någon brist. Mm. Och sen republikanerna generellt, de hänvisar då till att byta huset och Pentagons olika försäkringar om att USA är världens starkaste militärmakt, och just det att produktionen kommer att öka kraftigt och det här kommer att gå fort. Men det finns ju också inom republikanerna en liten men tydlig grupp som är väldigt skeptisk till kriget i Iran. Så, och då är det så att republikanerna pekar också på att den här bristen minskar den militära förmågan i andra konflikter. Men frågetecken inom partiet ligger nog mer mot just USAs involverande i kriget mot Iran än rapporten om vapenbristen.
Mm. Jan Hallenberg, USA-expert här i studion. Kan USA öka sin försvarsbudget? Kan man köpa sig ur den här vapenbristen? Eller måste man vänta på de här 24 månaderna?
Ja, på alla frågorna. Man kan lägga ut mera pengar, och administrationen vill gå upp från storleksordningen 1000 miljarder dollar till 1500 miljarder dollar per år. Det kommer de inte få igenom. Och samtidigt så kommer de att ge mer pengar till de här företagen. Det kommer att gå något fortare. Men det kommer att ta tid fortfarande. Det går inte. Alltså en patriotmissil, får ta den igen. Det finns 400 underleverantörer.
Oj.
En del av dem är den enda som tillverkar det här i hela världen. Till exempel sensorn som sitter i nosen på en patriotmissil som hittar målet. Den tillverkas på ett enda ställe i hela världen. Den är oerhört avancerad. Om det stället inte lyckas leverera några sensorer så blir det inga missiler som fungerar. Mm. Så att det går inte för Pete Hegseth eller för Donald Trump eller för någon annan på jorden att liksom göra detta fort. Men det går att göra det mer systematiskt, så leveranssidan kommer att bli kortare. Det kommer att bli fler missiler, men det kommer att ta tid.
Och kosta pengar kanske.
Och kosta pengar, absolut.
Samtidigt så var ju Ukrainas president Zelensky ute i en intervju igår med CNN och bad USA sälja fler Patriot-missiler till dem. 5-10% sa han för att klara av vintern och rädda liv. Är det ens möjligt i det läget som råder?
Ja, det är möjligt, men jag tvekar i och med att det är den här debatten inom USA om att det ändå är brist på den här oerhört väsentliga missilen. Kanske 5%, men absolut inte 10, det kan jag inte tänka mig. Mm. Tyvärr. Mm. Naturligtvis skulle vi alla vilja att Ukraina skulle kunna försvara sig bättre. Men då visar jag åter, det är en enda missil som de behöver. Det finns ingen annan i hela världen som kan ersätta den.
Mm. Och hur påverkar det Europas försvar när USA uppenbarligen behöver stanna upp alltså, och fylla på?
Det här som vi pratar om innebär att de länder som beställer vapen från USA får vänta längre än vad amerikanerna hade lovat eller vad företagen hade lovat. Och det finns flera sådana indikationer. Inte bara Patriot utan också Tomahawk som är offensiva missiler. De kommer att ta mycket längre att leverera än vad amerikanerna utlovade. Därför har det gått åt så många och därför finns så många order.
Martin Svenningsen, vår utsände i Washington. I USA, hur ser man på att Ukraina behöver Patriots för att överhuvudtaget klara vintern nu, eller vapen från USA?
Ja, men det beror nog på vem man pratar med, för att här, det är ju som alltid i USA är ju en splittrad fråga överhuvudtaget. Men man pekar inte bara på Ukraina här, utan det är väldigt mycket prat om då spänningarna kring Taiwan, Kina, och det nämns också Nordkorea som ett potentiellt hot. Och generellt sett så tror jag att mycket i debatten handlar just om att vi inte kan agera på så många olika... Jag menar, USA är den enda stormakt i världen som egentligen har förmågan att agera på flera fronter samtidigt, och nu tappar man den, och då är frågan var någonstans hamnar Ukraina i den här diskussionen.
Mm. Finns det stöd för att skjuta in mer pengar till försvarsindustrin?
Ja, alltså generellt kan man säga att det inte är något av partierna som motsätter sig det direkt. Däremot är man ifrågasätter man hur. Det är ju bland annat den demokratiska senatorn Chris Coons som tillsammans med flera republikanska kollegor har ifrågasatt liksom vissa av Pentagons väldigt sena önskemål om ytterligare tiotals miljarder dollar, tror jag det handlar om, för ammunition, och menar att man redovisar inte tillräckligt vad man ska ha det till och har inte bra underlag för den här begäran. Sen finns det en progressiv falang då inom demokraterna som vi har talat om tidigare, som länge vill att begränsa försvarsutgifterna och istället satsa på tillväxt och prioritera sociala program, men de har ingen majoritet och ingen av de här partierna vill ju framstå som veka i försvarsfrågor. Mm. Så att, men transparensen saknas.
Mm. Transparensen saknas. Jan Hallenberg, USA-expert. Vad tror du, kommer det bli så att, att stater hamnar i en slags budgivning mot varandra kring vapen nu här framöver?
I viss utsträckning så gör det. De kommer att ta längre än de hade trott för att få de här vapnen. De kommer att tillverka egna vapen och de kommer att köpa av tredje land. Sydkorea till exempel, får bara ta ett exempel, tillverkar mycket vapen. Där kan man köpa vapen ifrån. Har Ukraina också gjort. Och amerikanerna kommer att bli mindre dominerande på vapenförsäljning eftersom det inte är så tillförlitligt vad amerikanerna levererar. Amerikanerna till exempel lovar att tyskarna får den här offensiva missilen Tomahawk. Det får de inte av flera anledningar. Mm. Och då måste ju tyskarna hitta något annat rimligen. Och då kommer Europa bygga egna missiler. Men det kommer att ta tid det också. Men det är en långsam minskning av USAs dominans vad gäller internationell vapenförsäljning skulle jag säga.
Det säger Jan Hallenberg, USA-expert och associerad seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet. Tack för att du kom hit. Tack också Martin Svenningsson, vår utsände i Washington.
Så ska vi till Arboga, för under eftermiddagen har en radhus länge brunnit ner till grunden och en annan står fortfarande i brand. Larmet kom in till räddningstjänsten strax för klockan 1 idag.
Ja, och Arboga kommun har kallat in en krisstödsgrupp i samband med den stora branden i en radhuslänga då, rapporterar Arboga tidning. Och vi har med oss P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, som är på plats där i närheten av branden. Berätta, vad ser du? Hur många hus är det som brinner?
Just nu så är det ett hus som brinner, vad jag förstår det som. Det är ett som totalt har förstört, så det här verkar vara svårt att rädda det här andra huset också. Och det är fortfarande mycket räddningspersonal som tar sig in på området och liksom försöker hjälpa till. Så att, och jag ser också att det fortfarande är lågor och det brinner fortfarande, så det är inte bara rök.
Mm. Kan du beskriva platsen? Vad är det för område som har drabbats här?
Ja, men det är ett väldigt, vad ska man säga, tätbebyggt bostadsområde. Liksom radhus med både villor och radhus tätt inpå. Så att det är ju många som liksom påverkas av den här branden då, och inte bara de som bor just i de husen som har börjat brinna. Så att folk har liksom flyttat sig lite härifrån också just på grund av den tunga röken.
Mm. Och hur många hushåll är det som är drabbade så här långt i de radhusen som brinner och som har brunnit ner?
Det är ju två radhuslängor. Jag vet inte exakt hur många liksom lägenheter, vad ska man säga, radhus det är i varje liksom länga. Jag skulle uppskatta kanske 8-9 i varje. Så att det blir ju en hel del människor som har fått evakuera från sina hem där och fått sina hem förstörda.
Vet vi något om skadade?
Ja, men det vi vet är att en person var borta ett tag eller liksom inte, hade inte hittat ett tag. Men den personen hittades. Ingen verkar vara mer skadad än att ha påverkats mycket av röklukten eller röken. Fått in dem i lungorna, så att en del har tagit sig till sjukhuset på grund av det. Men inga liksom omfattande skador. Så.
Du är alltså på plats där i Arboga vid den här branden. Vad säger folk som du möter där?
Nej, men de är såklart jätteoroliga. Många är väldigt chockade. Många som liksom kommer hem kanske från jobbet en fredag kväll och ser att det är avspärrat och undrar vad som händer. Det är ju fullt med räddningspersonal och poliser och blinkande blåljus. Så att det är, och många barn här också som åker omkring och är väldigt både skärrade och nyfikna samtidigt på vad som hänt såklart. Så att det är en ganska tryckt stämning här skulle jag ändå säga i Arboga just nu.
Mm. Och Arboga kommun ska ha kallat in en krisstödgrupp. Vad vet vi om den?
Ja, men de befinner sig i en idrottssal här alldeles liksom ett stenkast från branden där de här evakuerade personerna då har tagit sig till. Och de hjälper till med evakueringslägenheter och man får krisstöd och man får prata och man liksom har samlat alla för att hjälpas åt i den här väldigt tunga stunden som det är för många.
Det jag säger alltså Julina Götegård, P4 Västmanland, om branden vid Arboga. Tack för att du var med oss.
Och den här extrema torkan och hettan får ju också konsekvenser, eller den får ju konsekvenser ser vi just nu runt om i Europa, inte minst i Frankrike där det pratas mycket om jordbrukarna. Det pratas om att grönsaksskördarna riskerade att gå förlorande bland annat.
Ja, så är det. Och några som också påverkas är vinodlarna. I vindistriktet Bordeaux har man skördat tidigare än man någonsin har gjort i år, eftersom det har varit så varmt och hett. Och där har ju också funnits en oro för att druvorna ska ta smak av röken från de stora bränderna runt omkring. Och vi ska nu till den första skördedagen och möta Caroline och Javier Peromats. Vi kan väl lyssna här.
Ett flak med gröna Sauvignon Blanc-druvor, årets första, tippas ner i en vinpress. Och juicen rinner ner till tankar i presshuset som är uthugget i kalkstensgrunden.
Jag har aldrig vendangé aussi tôt de ma vie en 45 ans de travail de la vigne et du vin.
Jag har aldrig skördat så här tidigt i hela mitt liv under 45 års arbete med vin, säger Xavier Peromat, som tog över vingården från sin far.
Le weekend va être très chaud donc la priorité c'était de garder les arômes. Et là on est sur des arômes incroyables de pétales de rose, de jasmin.
Just nu har vi fantastiska aromer av rosenblad och jasmin. Väntar vi några dagar till med att skörda kommer vi förlora dem, säger hans fru Caroline Peromat. På det här lilla slottet i distriktet Grave har man gjort vin i 300 år. Man gör både vita, röda och dessertviner, bland annat till en svensk krögarprofils egna märke. Det är en verksamhet med djupa rötter i landskapet och historien, men som är stadig stor förändring. Att den första skörden sker i början av augusti istället för början av september är bara ett av tecknen på det. Château de Serrance ligger, liksom de flesta vingårdar i regionen, öster om Bordeaux. Branden i Gironde, den största i Frankrikes historia, rasade på västra sidan om stan. Ändå spred sig brandröken hit under några dagar. Oron för att Bordeaux-vinerna skulle ta smak av röken är något som många medier och också vi på Sveriges Radio har rapporterat om. Det har tidigare inträffat i exempelvis Kaliforniens Napa Valley, där stora mängder druvor blivit obrukbara efter skogsbränder i närheten. Men att det skulle ha hänt här i år är något som Caroline Perroman nu avfärdar bestämt.
On est toujours inquiet hein, quand on a des grands feux aussi puissants, aussi violents qui s'approchent. Mais tous les œnologues et tous les techniciens sont unanimes là-dessus en disant on était loin des conditions qui pourraient impacter les grains de raisin.
Man är alltid orolig när det är så stora och våldsamma bränder som närmar sig. Men alla vinkännare och tekniker är eniga. Vi var långt ifrån de förhållanden som skulle kunna påverka druvorna, säger hon. Och samma sak säger Bordeauxvinernas branschråd, som samlar 5300 vinodlare i regionen. Bränderna var trots allt för långt bort från odlingarna och druvorna fortfarande tillräckligt omogna för att de skulle ta smak. Men även om farhågorna kring en hel årgång rökskadat Bordeauxvin verkar kunna läggas åt sidan, så påverkas vinodlarna på andra sätt. Både rent konkret. Vissa av dem hjälpte handgripligen till med släckningsarbetet.
On a le matériel pour, on peut avoir des bennes, des tracteurs, on a de l'eau aussi.
Ja, vi känner många som också hjälpte till. Vi vinodlare har ju utrustningen för det. Vi har släpvagnar, traktorer och vatten, säger Caroline Perroma. Men man påverkas också eftersom turism har blivit en så viktig del av vinodlarnas ekonomi.
Ils se sont dit on a que deux semaines de vacances, on va pas venir s'embêter à affronter des problèmes de feu et de fumée.
Turisterna blir förstås oroliga. När de såg bränderna på nyheterna tänkte de, vi har bara två veckors semester. Vi vill inte åka någonstans där vi måste dras med eld och rök. Hela regionen blir lidande, trots att branden bara ägde rum i en liten del av Gironde, säger Caroline Perroma. Ute i vinodlingen låter hon mig smaka på en druva av sorten Semillon Blanc som man ska använda till gårdens dessertvin.
Et vous pouvez goûter, hein, regardez comme c'est. Je suis sûr que c'est. Alors c'est pas prêt. Là le Semillon, il est pas prêt. Mais regardez cette fraîcheur, on n'a pas eu une goutte d'eau depuis deux mois. Donc c'est vraiment de l'eau qui vient du sol.
Vi har inte haft en gnutta regn på två månader. Men titta på de här druvorna och de här gröna bladen. Det finns fortfarande vatten långt ner i jorden, säger Caroline Perroma. Det är torkan och värmen som har gjort att skörden startar så tidigt. Och den gör också att skördarna blir mindre.
Alors on a beaucoup de grappes, c'était une année généreuse, mais avec des petits grains. On va être autour de 25-30 hecto-hectares, alors qu'on peut aller jusqu'à 50 hecto-hectares dans cette région des Graves.
Vi har visserligen många klasar, men med små druvor och en liten skörd. Vi kommer få ut runt 25-30 hektoliter per hektar. Och normalt sett kan man få upp till 50 hektoliter här, säger Caroline Perroma. Och den stora utmaningen för Bordeaux vinodlare handlar om att själva grundförutsättningarna för deras anrika jordbruk håller på att förändras. Vi måste anpassa oss till klimatförändringarna, säger Caroline Perroma. Man måste välja druvsort och odlingsplats noga. Och vi måste också acceptera att vi drabbas av mycket kraftigare klimatrelaterade problem än tidigare.
Donc voilà, je pense que le choix des plantations va être différent. On plantera pas de la vigne n'importe où. On va du coup certainement avoir des parcelles très choisies, des cépages très choisis et accepter de subir des incidents climatiques beaucoup plus forts qu'avant.
Det kan låta paradoxalt, men de senaste åren har frosten varit ett stort problem på gården. Eftersom vintrarna i och med klimatförändringarna är så korta så vaknar vinstockarna till liv mycket tidigare. Och när det sen kommer en frostnatt så är skörden förlorad. Och vi har fler oväder, mer hagel. Naturen är mer våldsam och vi kan inte göra något åt det, säger Caroline Perroma.
Le jus s'écoule protégé par, vous le voyez, ce gaz carbonique qui se sublime au contact du jus.
I presshuset visar Xavier Perroma hur druvjuicen rinner ut från pressen och hur man sen tillsätter kolsyreis som förgasas i kontakt med juicen. Det är för att aromerna är väldigt känsliga för syre, berättar han.
Le raisin est donc tombé par gravité sans vis sans fin.
Fransmännen dricker allt mindre vin och det finns en utveckling i hela Europa mot en minskad vinkonsumtion. Och Caroline Perroma säger att hela den ekonomiska modellen för vingårdar håller på att förändras.
Le modèle économique des propriétés viticoles est en train de changer vers une production beaucoup plus ciblée, moins massive, beaucoup plus logique.
Det kommer behöva bli en mycket mer målinriktad produktion, mindre storskalig, där man odlar på rätt ställen. Och att man satsar på turism och på kulturen runt vinet.
On continuera à boire du vin parce que sont des moments de fête, sont des moments de partage.
Jag tror att vi kommer fortsätta dricka vin eftersom det handlar om stunder av fest och gemenskap. Men man måste producera viner som har en själ med en historia bakom. Och det är precis vad som håller på att hända, säger Caroline Perroma. Karin Arbsjö, Serrans.
Fantomen, fantomen, fantomen. Fantomen, han har en trikå som är blå, men ibland har han hatt och en rock på när han går ut med hunden sin devil ibland.
Ja, nu ska vi fira en födelsedag för mannen det sjöngs om där, Fantomen. Fyller 90 år och det ska firas med jubileumsnummer.
Mm, vi har med oss Mats Keijonen som är serietecknare och som gör sin debut med som Fantomen-författare just med det här jubileumsnumret. Mats, hur känns det?
Ja, jag växte ju själv upp med Fantomen på 90-talet och det var mitt första möte med tecknade serier. Så för mig känns det ju jättestort såklart.
Mm. Vad har Fantomen betytt för dig?
Ja, jag tror en sak är ju att Fantomen på 90-talet, mycket mitt historieintresse föddes av den tidningen. Så det känns ju också jätteroligt att jag nu fått göra ett historiskt Fantomen-äventyr i Malmö.
Mm, vi ska prata om det alldeles strax, men vi ska också säga hej till en gäst till här i studiet, Robert Aman, serieforskare och professor i pedagogik vid Linköpings universitet. Och du har också skrivit boken När Fantomen blev svensk. Hej och välkommen.
Hej, tack så mycket.
Ja, 90 år av Fantomen. Hur började den här sagan egentligen?
Ja, du tänker på Fantomens relation till Sverige.
Ja, eller hur han blev till. Hur föddes han?
Ja. Nej, men han föddes ju i långt bort i USA av en amerikansk manusförfattare som heter Lee Falk. Och Lee Falk såg sig själv som en sorts barnmorska för hela superhjältegenren eftersom Fantomen nådde ju läsare 2 år före Stålmannen och 3 år tidigare än Läderlappen.
Mm-hmm. Och här i Sverige har ju Fantomen varit oerhört stor. Vi hörde ju Mats Keijonen här som växte upp och lärde sig till och med historia med hjälp av Fantomen. Hur kommer det sig att han har blivit så stor?
Det är samma sak för mig, att jag lärde mig också historia via Fantomen. Och den här relationen mellan Sverige och just den vandrande vålnaden. Om man vill förstå det så måste man nog gå tillbaka till tidigt 70-tal, för att det är då som Fantomen-tidningen får ett svenskt redaktionsråd som bestämmer sig för att producera sina egna äventyr. Och om vi tar då de här historiska äventyren så är det mångt och mycket resultat av just det svenska redaktionsrådet. Mm. Men vad de framförallt gör, det är att de programmerar just karaktären. Alltså vid samma tidpunkt så är han ganska hårt kritiserad på kultursidan och han på något sätt förkroppsligar en idé om både fascism och imperialism i det många kulturkritiker. Ja, och vad de här svenska manusförfattarna gör då helt enkelt är att de helt enkelt förändrar karaktären. De ingjuter honom med liksom ett nya politiska värderingar.
Han blir så politiskt ska sammanfatta korrekt.
Ja, så att lite i samklang med tidens opinionsläge, så vad som händer är ju då att lite kortfattat att Fantomen slutar helt enkelt att rädda vita kvinnor från kannibalers grytor och börjar plötsligt tala om vikten av att organisera sig fackligt. Han lär svarta lantarbetare hur man försvarar sina ekonomiska intressen genom att lära ut kooperationsideologin. Alltså han grundar ett Konsum i djungeln och tar strid mot apartheid och många andra frågor som låg högt upp på just dagordningen utanför seriesidorna.
Vi ska plocka in Mats Keijonen igen. Mats, varför tror du att Fantomen har blivit så populär
i Sverige?
Mm.
Alltså, det är en jättebra fråga. Och jag vet inte om om vi egentligen har något klockrent svar på den. Min teori är att det liksom fanns ett behov av den här typen av hjälte och att det råkade vara Fantomen som tog den platsen i Sverige. Mm. Och att han liksom kom vid exakt rätt tid. Och att när liksom sen andra hjältar började konkurrera så var redan Fantomen etablerad. Mm. Det är min teori. Jag vet inte, vad säger Robert?
Jag tror att det handlar i mångt och mycket om den här igenkännbarheten hos karaktären. När han får då de här svenska manusförfattarna. Det vill säga att det är så många av äventyren som bygger på en fråga som vid tidpunkten var aktuell i den svenska debatten. Så att man, liksom, man kände igen sig helt enkelt i just karaktären. Mm. Och så får man väl lägga till också att han är ju väldigt lagom. Han har ju liksom inga speciella superkrafter eller liknande. Och han är ju lite träig till och med som person. Han är ju liksom mer som klippt och skuren för att jobba på Skatteverket än att ge sig ut runt om i världen och tackla alla handa orättvisor.
Ja,
och gensvaret lät ju inte heller vänta på sig. På 70-talet så säljer ju Fantomen 170 000 exemplar varannan vecka. Det är ju helt ofattbara siffror.
Ja, en Fantomen som skulle passa på Skatteverket, Mats Kejonen. Men din Fantomen här nu då i jubileumshistorien, vad av allt detta finns i honom? Vad kommer den här historien handla om?
Ja, den här historien utspelar ju sig i Malmö 1953. Anledningen att jag valde just året 1953, det är dels för att Malmö var något av en knutpunkt för spioneri mellan öst- och västblocket under kalla kriget. Vilket man kan läsa om till exempel i boken Det hemliga Malmö. Men jag valde också 1953 för att då arbetade Ingmar Bergman på Malmö stadsteater. Så jag tyckte det var en så rolig tanke att Fantomen skulle få möta Ingmar Bergman.
Ja, då de möts. Hur fattar de tycke för varann? Eller hur går det?
Utan att avslöja allt för mycket förstås.
Utan att avslöja för mycket. Jag tror att mötet med Fantomen hade en väldigt viktig inverkan på Ingmar Bergman och hans fortsatta arbete.
Okay.
Men mer än det kommer jag inte avslöja.
Mats, du måste också berätta vad det är som gjorde att du fick skriva den här jubileumshistorien. Att det blev just du.
Om att Fantomen ska komma till länge egentligen. Men när jag var på Kvarnby folkhögskola och gjorde mitt projektår så träffade jag Jakob Habink som är projektledare för Fantomen. Och då sa jag till honom, jag tänker försöka sälja in ett manus åt dig. Varpå han svarade, okej, då kommer jag vara väldigt hård. Men det slutade med att han blev typ hänförd av idén och tyckte, det här kör vi på.
Okej, Robert Ahman, vad tror du kommer att hända nu då alltså med Fantomen härnäst? Kommer han att överleva 90 år till?
Ja, då återstår väl att se. Det är ju de flesta serietidningar i Sverige, de kämpar ju med återväxten. Och det är väl noterbart för de flesta av oss i en viss ålder som var vana vid att växa upp med ganska många titlar på Pressbyrån. Och det ser ju väldigt annorlunda ut idag så att säga. Men jag tänker att det kanske är upp till Mats då att fortsätta skriva intresseväckande intriger för att få upp intresset bland en yngre läsarskara igen.
Vi får väl se. För här kommer lite Fantomen-musik.
Ja, till tonerna av Fantomens brallor av Trasan och Bananer säger vi tack till Mats Kajunen, serietecknare och manusförfattare och Robert Aman, serieforskare och professor vid Linköpings universitet.
Producent var Louise Haag och vi heter Sharon Joma.
Och Susanne Westergren önskar er fortsatt trevlig fredag kväll. Strax Ekot här med Christian Ronne.